Bästa lyssnare, det är igen dags att fråga frågan. Hur reagerade du när samhället förändrades? Och lite också, hur förändrade du samhället? I den här serien möter vi en rad intressanta personer. De berättar alla om sina egna tankar kring samhällets förändring och utveckling. Radioserien heter Paula möter och sommarens 12 avsnitt hittar du på Yle Arenan med det sökordet, alltså Paula möter. Jag heter Paula Salovaara och är värd för serien och idag har vi som gäst här i studion Christoffer Taxell. Välkommen.
Tack.
Och här kommer presentationen som är ganska lång. Du får sen korrigera om det var någonting fel. Du har bland annat jobbat som riksdagsman, partiordförande för SFP, minister, koncernchef för industriföretaget Partek, kansler för Åbo Akademi, styrelsemedlem i många bolag, ordförande för konstsamfundet och ordförande för EK. Och vad fattas?
Nu är det i stort sett där.
Hur presenterar du dig själv nu för tiden?
Toffe. Om det behövs så säger jag till från Åbo, det är viktigt.
Toffe från Åbo. Om vi börjar här från början, du studerade juridik men jobbade aldrig sen som jurist. Hur valde du politiken?
Jag studerade juridik vid Turun yliopisto. Jag brukar säga att vi är fem jurister från min studentklass i skolan. När vi började studera och diskutera vad vi ska göra sen när vi blev färdiga så att jag ska ägna mig åt vetenskap. Och de andra sa att det är ingenting. Av dessa fem blev tre professorer i juridik. En blev domare och jag blev inte ens vice häradshövding. Så att så gick det så. Ja, jag blev invald 1975 i riksdagen och sen var jag där ganska många år, men inte
men
mer än
16. Men du måste ju fatta något beslut att gå med i politiken, eller hände det bara?
Nej, nu måste man ju fatta ett beslut. Och det är klart att jag tvekade nog ganska länge. Vi hade ju en partiomröstning om vem som skulle bli, som det hette på den tiden, huvudkandidat för vår valförbund. Och sen när jag gick med så gick jag med hull och hår. Den principen är nog bra att följa.
Och du var ganska ung då, var du 27 år gammal?
27 när jag blev invald, ja.
Och den yngsta av den av svenska riksdagsgruppen. Och det där, vad var det du ville påverka då när du gick med?
Nu är det så att man vill påverka samhället och framtiden. Det är så det så vackert heter. Men det är klart att ingen är någonting ensam, utan i all både politisk och annan verksamhet gäller det ju att försöka få, som Sever Johansson, Åbo Akademis andra rektor på 20-talet sa, att när man frågade honom att hur fick han genom sin vilja i konsistorium, det organ som beslöt, så sa han att han talar på förhand med några, med hur många, med tillräckligt många, sa Sever Johansson. Och det är att påverka att både tala med tillräckligt många och samarbeta. Men jag är ju jurist och till min läggning att jag hade ju förmånen att få bli ordförande i lagutskottet under min första riksdagsperiod. Och det var ju nog ganska intressant för en jurist. Mina kollegor i utskottet var kanske inte lika intresserade.
Men sen blev du också minister ganska snabbt därefter och just justitieminister. Och det var 79 då du inledde en 11-årig ministerkarriär som sträckte sig genom hela 80-talet. Och då tänkte jag fråga om det här just där ganska i början när Finland då för första gången på 25 år bytte president. Skiftet från Kekkonen till Koivisto var ju ett ganska stort kliv och du var med när det här hände. Kan du berätta hurdana tider var det?
Ja, det var ju precis som du sa att Kekkonen gick och han hade ju blivit återvald 1978, vilket kanske inte var så förfärligt klokt. Någon journalist, någon medium, kanske Yle, ställde då frågan till alla partiordförande 78 eller då inför valet 78, att vad ser ni om det att Kekkonen ska ställa upp som kandidat? Och Karl-Olof Tallgren, min företrädare på många olika poster och min goda vän och mentor, svarade mycket kort. Han sa att jag konstaterar att Urho Kekkonen år 1978 fyller 78 år. Och det var just det svaret som var det riktiga. krafterna avtog sen småningom, och under sommaren 1981 så avtog de ganska markant. Och då var jag som justitieminister ansvarig för den process som ledde till att hans, som det hette den gamla regeringsformen, hans förfall konstaterades, bestående förfall. Och det skedde då efter att han hade varit sjukledig en dryg månad, så skedde oktober 81. Då kunde man höra nog historiens vingslag.
Var det på något sätt kaotiskt? Man såg ju hemskt lite utifrån, men inne i regeringen och sådär, när ni satt och funderade, så hurdant var det?
No, det var egentligen inte kaotiskt, men det var så att Koivisto hade ju då enligt med författningen tagit över posten som TF-president, om man nu uttrycker. Eino Uusitalo skötte statsministerposten, och Eino Uusitalo har fått, tycker jag, ett lite negativt eftermäle. Han var den lojalaste personen under hela den här processen, med allt vad justitieministeriet sa att vi måste göra enligt författningen. Däremot hade väl hans partiordförande Paavo Väyrynen lite intresse i att försöka fördröja den här processen. Men när jag berättade att Eino, att så här är det enligt vad vi har funderat ut justitiekanslern och vi på justitieministeriet, så sa Eino att då gör vi så. Och så gjorde vi.
Ja, där pågick någon sorts maktkamp i kulisserna.
Det var ju en maktkamp inom Centerpartiet om deras presidentkandidat. Och de ville därför uppskjuta också valet för att få den här processen klarad. Till vilket Risto Leskinen, dåvarande justitiekansler, konstaterade torrt vid en regeringsförhandling att i det här landet är det nog så att grundlagen går före Centerpartiets stadgar.
Nå, vad förändrades sen när Koivisto tog över och vi inte längre hade en president som hette Kekkonen? Vad förändrades i Finland?
Man kan väl säga att historien, eller historieskrivningen, så understryker ju att Mauno Koivisto, som jag hade den största respekt för och kom mycket väl överens med, att han ändrade landet till en mer parlamentarisk riktning. På det kan man säga att så var det både ja och nej. Att Koivisto var ju nog också, och det måste man nästan vara för att vara president, intresserad av makt. Presidenten hade ju på den tiden ganska mycket makt. Och den regeringsbildning som skedde 1987, som ju omtalas fortfarande i alla möjliga skrifter som så kallade kassaskåpsavtalet, själv kallar jag det välipuhe, för att på finska överenskommelse, så upprörde ju Koivisto mycket. Sen är det ju nog så att också Koivisto var medveten om att det fanns något sådant här avtal. Och han utsåg ju då Harri Holkeri från Finlands bank till statsminister. På den tiden utsåg ju presidenten statsministern. Och det var föga parlamentariskt. Jag satt ju sen också i Holkeris regering. Så att nu förändrades det en del, och vi har ju rört oss i riktning mot det mer normal parlamentarism. Det har framförallt nog berott på att också författningen har ändrat. Att det har funnits en vilja att gå till mer normal parlamentarism. Man begränsar antalet perioder för presidenten till 2 och så här. Lite speciellt, jag ledde ju den sista grundlagskommittén här i slutet av 2009. Och det var ju lite speciellt att konstatera att de som var mest intresserade att hålla en stark makt för presidenten var ju de som antingen var eller hoppades bli president. Så är det ju ofta.
Så är det ju. 80-talet kallades för en sån konsensusperiod, men inte låter det nu riktigt som det allt skulle ha varit frid och fröjd och lugnt och trevligt hela tiden. Var det konsensus?
No, konsensus kanske det var i den bemärkelsen då, som man avser att man mellan regeringen eller det politiska beslutsfattande och det ekonomiska, framförallt arbetsmarknaden, så gjorde man ju de här stora uppgörelserna som då efteråt har klandrats och klandras idag som ett alternativ. Jag har lite annan uppfattning. Jag tror att det nog var ganska bra för landet i den utvecklingen. Sen är nog en iakttagelse som jag gjorde när jag satt i regeringen. Jag satt, som jag brukar säga, med alla olika chatteringar, både med kommunisterna faktiskt i början, riktiga kommunister i början av min karriär, och sen i regeringen, och sen i slutet med Samlingspartiet. Det uppskattades kanske inte av någon ganska färsk samlingspartistisk minister när efter några månader sa att nu har jag suttit både med kommunisterna och med er. Jag måste säga att jag inte märkt någon större skillnad. Och det var kanske lite skämtsamt, men samtidigt visade att i politiken betyder nog förutom den politiska tillhörigheten också människorna mycket, och den kunskap och den kraft de själva representerar som individer. Det tycker jag är ett ganska positivt, en positiv sak.
Så här säger Kristoffer Taxell, han är vår gäst här i studion idag. Du var först justitieminister flera gånger och sen blev du undervisningsminister i Harry Holkeris regering. Och du har efter det också varit mycket intresserad av undervisningsfrågor och diskuterat dem och debatterat dem gärna. Hur ser du på undervisningssektorn idag, om vi tittar, hoppar lite från den tiden när du var i regeringen?
Ja, också efter min politiska karriär i andra egenskaper talar ganska mycket utbildningspolitik, både i hemlandet och utomlands. Jag brukar börja alla tala om utbildningspolitik nu för tiden med att säga att utbildning är det främsta medlet att förändra världen. Och det tror jag både så att säga vår egen nation och globalt. Och därför är jag lite häpen över att vi fortfarande i det här landet inte har någon egentlig utbildningspolitiska debatt, att vad är det man riktigt ska satsa på. Vi talar ju mycket om behov av högklassigt kunnande, och det tror jag, men samtidigt är det bra att komma ihåg att jag brukar säga när jag var på senare hade varit då inom industrin, så säger jag där, och vi sysslar med byggmaterial i början av min industriella karriär mest, så brukar jag säga att då lärde jag mig för att ska man bygga ett högt torn så ska man ha en fast bas. Och det betyder att när det gäller utbildningssektorn så det allra viktigaste är grundskolan. Och det är väl kanske det viktigaste beslutet, politiska beslutet under Finlands självständighet, att man införde grundskolan med samma möjligheter för alla. Och Finland som ett litet land så har inte råd att låta bli att ge alla en så bra utbildning som möjligt. Och det är ju den vägen vi kan konkurrera. Och de facto så har det understrukits bara i den här utvecklingen som vi ser idag, att vi exporterar, och exporten är allt mer inriktad på specialprodukter som det har krävts kunnande att utveckla. Så att jag uttalar mig ogärna om de dagspolitiska frågorna, men lite häpen är jag nog över att utbildningssektorn och utbildningspolitiken inte är högre på agendan också när det gäller budgetanslag än vad den kunde vara.
Men diskussionen är het hela tiden vad gäller olika delar av utbildningssektorn.
Ja, diskussionen är egentligen det att ska man spara eller ska man inte spara. Ganska lite gäller den att vad borde man satsa på och hur ska man liksom skapa en bättre bas. Och jag är anhängare av grundskolan. Jag brukar säga att jag är så gammal att jag gick i läroverk och såg den segregering som det att man efter 4 klasser i folkskola gick olika vägar. En del blev i folkskolan framförallt för att inte hade råd att gå i läroverk, och andra gick i läroverk. Och i min hemstad Åbo så skedde det en total segregering, och det var inte bra för någon. Så en grundskola som ger möjligheter åt alla så är nog viktigt. Den tror jag mycket på. Och den ska vara så bra som möjligt. Så ska vi ha goda universitet och god yrkesutbildning. Och så ska vi inte ha så mycket status i utbildningen. Det är ett av mina favorittemat i utbildningspolitiken. Att statustänkande har stört den finländska utbildningspolitiken sedan 1800-talet. Och fortfarande anser många att gymnasium är finare än yrkesutbildning. Och det var en sak som jag försökte jobba för, att man skulle sänka muren mellan de här två, men det var inte något som passade mera konservativa krafter, inte heller Finlands näringsliv, som då hette något annat.
Och näringslivet ska vi faktiskt prata om nu, för att då hoppar vi tillbaka hit till din karriär. Och efter att du hade varit minister i 11 år så lämnade du politiken och tog ett skutt in till näringslivet och blev då koncernchef för Partek. Var det en helt annan värld du kom in i då?
Jag hade ju, när jag började så tidigt, hade bestämt mig den som ung att jag skulle nog göra något annat i livet också. Så det var i det avseende var det klart att jag inte skulle ställa upp mer i valen 1991. Det hade jag bestämt mig också, men inte hade annonserat det åt annat än vi diskuterade med min hustru. När jag gick in i näringslivet i industrin så frågade alla som kom emot på gatan och alla andra också, att det måste vara hemskt annorlunda att vara i industrin än att vara i politiken. Och mitt svar som överraskade allmänhet var att inte är det så olika. Sist och slutligen finns det många gemensamma saker. I synnerhet eftersom jag i 11 år hade lett ett ministerium. Så då ledde man ju en stor organisation vars huvuduppgift i allmänhet inte alls var politisk. Utan det var ju att administrera förvaltningen och skapa förändring. Det är förstås långt politiskt, men inte partipolitiskt i allmänhet. Så att inte var det kanske så stor skillnad. Det som är den största skillnaden mellan politik, eller den största likheten mellan politik och business, är att när dagen är slut är det resultaten som avgör. Den största skillnaden är det att i business så känner du resultatet mycket mer konkret och besluten gäller mycket mer konkret än enskild människa. Så det är klart, jag kom in i näringslivet början av augusti 1990 och genast så följde Finlands ekonomi som en sten. Och vi gick in i det som alla kallar laman fortfarande på svenska. Och mina nya kollegor som jag nog kände på förra många, så sa där ser man att ena stoffet kom hit så sjönk efterfrågan dramatiskt. Så sa jag att nej, att det är fel analys, utan genast jag lämnar regeringen. Så gick Finlands ekonomi i botten. Så att man kan ha olika argument. Men det är klart att jag kom in i en svår period. Och kanske det svåraste beslutet jag varit med att fatta, så måste jag vara med och fatta då. Att 1990... Två på sommaren så stängde vi 40 produktionsenheter i Finland och sa upp 1700 människor. Vilket då var, som någon sa, vilket obehagligt uttryck, rekord. Men det var nödvändigt facket och alla förstod att gjorde vi inte, hade ingen jobb. Att byggande gick under sina värsta perioder ner, inte mer än 1/4 utan till 1/4 av vad det hade varit.
Kunde du som vd för ett bolag bli någon gång irriterad på politikerna som fattar fel beslut och för långsamt? Och
inte kanske på den tiden så förfärligt mycket. Tvärtom så tillsatte den dåvarande statsministern Esko Aho en liten grupp under ledning av Pertti Voutilainen, som var Outokumpus tidigare chef, sen hade gått till Kansas och Sosakebanki. Och vi gjorde då en rad, vi var mest från näringslivet människor, förslag till vad man kunde göra för att skapa arbetsplatser. Det är frågan om primärt att skapa arbetsplatser, då som nu och i framtiden.
Så här säger Kristoffer Taxell, han är vår gäst här idag. Och sen igen från näringslivet bara det av vidare och du har sen jobbat med olika styrelser. Du var kansler för Åbo Akademi, och var det igen en ny värld, universitetsvärlden?
No, den var kanske inte så ny. Och studenterna som intervjuade kanslerskandidater så sa jag raljerande, det erkänner jag, sysslar ibland med sånt, att någon sa att han eller hon är doktor och sådär. Jag sa att jag var halva assistent i 2 år vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Men sa jag att jag kan säga att i rummen bredvid eller sängen bredvid har alltid legat någon som har jobbat vid Åbo Akademi. Min far var ju vid Åbo Akademi. Så att inte var det egentligen en så ny värld. Jag hade ju på undervisningsstället sysslat med professorsutnämningar, vilket kansler då senare hade börjat med. Lagen hade ändrats så att allt var inte så, eller det mesta var inte särskilt nytt. Och makten är ju också mycket begränsad.
Jag tänkte just fråga, att kan man som kansler påverka någonting? Eller?
Då var den ganska begränsad, nu är den ännu mer begränsad. Men som i världen i allmänhet kan du påverka mer med din person än genom din formella position.
Och sen tänkte jag fråga om Svenska Folkpartiet, fast du redan varnar mig på förhand att du inte tänker prata så mycket, men jag försöker ändå. Du var ordförande för SFP under 80-talet. Hur ser du SFPs position på den politiska kartan idag? Kan man svara på den?
Nej, jag säger att jag inte gärna talar om det att jag följer principen. Det gäller inte bara politik utan annat också, att när man går så ska man gå. Att sen det andra som står för rusthållet, som C.O. Talgren brukar säga. SFP hade en viktig roll, inte uteslutande att jobba för det finlandssvenska, men det är också viktigt. Utan jag tror att SFPs centrala roll är att jobba för ett öppet och tolerant samhälle i olika dimensioner. Och sen genom sin politik också medverkar till det som jag sa, att det är viktigt överallt att se till att vi har en ekonomisk utveckling som ger jobb. Sen tror jag ju, inte bara för att jag kommer från Åbo, att jag tror att det också är viktigt att komma ihåg att det här landet, detta stora arealmässigt stora land, så behöver nog människor i olika delar av landet. Vi ser en koncentration som jag tror att idag, som jag tror att inte är bra, vare sig i de här områdena, det vill säga huvudstadsregion eller annanstans. Det här är en utveckling som accelererar ganska kraftigt under de senaste åren. Det ser man också i skärgården, som är kanske den del som ligger mitt hjärta närmast.
Nu är det för ett litet parti, om man tänker på regeringen och nu SFPs position nu som i oppositionen. Så ska ett litet parti med i regeringen kosta vad det vill?
Om man är liten så ska man nog helst sitta med vid de bord där besluten fattas. Det är bra för Finland att komma ihåg i EU. Därför så uppskattar jag för egen mycket Paavo Lipponens politik. Man hade en aktiv EU-politik och Finland hade en ganska stark röst då. Och så gäller det också i regeringen. Det finns många som är så lustiga att man går med i vilken regering som helst i SCP. Nu när man är i opposition så ser man att vad det leder till att alldeles centrala grundläggande medborgerliga krav som glöms bort, som ser på centralsjukhuset i Vasa eller vissa avgörande på utbildningens fält och så här. Att jag är häpen över att intresse för de frågorna bland de andra partierna är så litet.
Så det, regering skulle vara bra?
Regering skulle vara bra och det där, den vägen påverkar man. Men det är klart att man kan ju också ha oljud och komma med åsikter i offentligheten. Men samhällsdebatten gynnar ju sällan det att man analyserar och funderar och diskuterar.
Och då tänkte jag komma över till en debatt som du har haft mycket att göra med, som har pågått i 30 år. Och det gäller nu den taxerska paradoxen. Och jag vet inte någon annan människa som äger en paradox än du. Så det där jag tänkte ändå fråga om det. Och jag läste någonstans att det går så här, att tvåspråkiga lösningar leder ofta till enspråkighet och enspråkiga lösningar garanterar tvåspråkigheten. Gäller det här ännu i Finland?
Jag brukar säga att den här paradoxen är vare sig taxelsk eller en paradox, utan det är med skrivning av verkligheten under Finlands 100 år. Och det är lätt att göra en jämförelse. Skulle inte vi ha svenska skolor, skulle vi inte ha ett tvåspråkigt samhälle. Och det är min utgångspunkt. Det tycker jag liksom mina kritiker, det finns många som inte ens riktigt har kanske förstått vad jag menar. Kanske beror på mig. Min utgångspunkt är det tvåspråkiga samhället. Att det är Finland och finska medborgarnas intresse att vi är ett tvåspråkigt samhälle. Det är vår forntid, det är vår nutid och vår framtid. Och det kopplar oss till Norden. Och det att vi är ett tvåspråkigt samhälle kopplar oss mer till Norden än någonting annat. Nu görs det här programmet, går ut på Radio Vega. Radio Vega är ett exempel på enspråkiga lösningar garanterar tvåspråkigheten. Skulle inte finnas Radio Vega så skulle det se ut som det såg ut inom tv-området i första 30 åren av tv-verksamhet i Finland. Och det har de saker som jag kämpat för i många år att skapa förutsättningar för mer svensk tv-verksamhet. Nu håller ju tv-verksamheten på att, så att säga, för ändra karaktär totalt. Det gäller skolor, det gäller tidningar, det gäller församlingar. Jag brukar säga att nämna ett exempel, till exempel på en förening som är tvåspråkig där man sitter på möten och skrapar sig huvud på två språk. Det här betyder inte att man ska kunna finska, tvärtom har jag ju rekommenderat att man i skolorna ska försöka alla möjliga medel för att alla ska lära sig finska, synnerhet sådana områden där man inte får det naturligt. Man kan ha undervisning på något annat språk än skolans undervisningsspråk inom något ämne. Man kan ha vänskolor, man kan ha grannskolor, allt möjligt. Jag måste säga att jag är lite besviken på debatten om paradoxen, att jag tycker att den har blivit lite andefattig.
No, men den har pågått i 30 år, så det där kanske det är en svacka. Jag har ett citat till här, och det här kommer från din 70-årsintervju från Hufvudstadsbladet. Du pratade då, det var frågan om spaningslagen, men det som jag skrev upp här var att du sa så här. Det har inte förts en diskussion om man i det demokratiska samhälle som vi lever i alltid kan utgå ifrån att myndigheterna är goda. Kan du förklara det här? Ska vi vara misstänksamma?
Jo, vi ska nog i grunden alltid vara misstänksamma. Och det är ingen misstroende mot myndigheterna att säga så. Utan man ska alltid se till att det finns kontrollmekanismer som myndigheterna, som medborgarna har insyn i. Det finns många samhällen också idag där man glömmer bort att de centrala delarna av demokrati är rättsstaten. Och rättsstaten, alltså rule of law som det heter, rättsstaten är grunden för ett demokratiskt samhälle. Det vill säga att besluten är förutsägbara och alla behandlas lika. Vad jag också brukar säga är att marknadsekonomi har som förutsättning både demokrati och rättsstaten. Det talas ofta om att det finns auktoritära länder som har marknadsekonomi runt om i världen. Inte de marknadsekonomier och myndigheterna kan säga att nu stänger vi din fabrik eller nu stänger vi den här arbetsplatsen.
Finns det någon risk för det här i Finland nu när du sa så här? Ser du någon risk?
Jag ser inte risk i Finland, men titta dig omkring i Europa. Se vad som händer i Ungern, se vad som händer i Polen. Vi som man menar muren föll så att säga, så trodde ju att himmelens portar öppnar sig. Nu ser vi en dyster utveckling på många håll i Europa. Man ska alltid vara försiktig och alltid komma ihåg att det ska finnas mekanismer som tryggar den enskilda människans rätt.
Och så kommer vi till sista frågan. Vem har makten i dagens Finland?
I grundlagen står det att makten i Finland tillkommer folket genom riksdagen. Förut stod det lite annorlunda, men grunden var den samma. Och nu är det så. Men det är klart att makten i Finland är ju inte beroende av bara gränserna. Och det är inte bara EU som jag ser, utan det är så att inflöde av inflytande och påverkan från olika håll är starkt. Någon talar man ju om mediokraterna och mediesamhälle, och Galvi Sorsa, den uttalande, fick mycket kritik för. Men det är sant att det globala informationsflöde, om man utvidgar det så påverkar nog beslutsprocessen. Och jag är för egen del ganska bekymrad över att dessa fake news som sprids, och med dem avser jag inte de fake news som presidenten på andra sidan Atlanten avser, utan helt andra, påverkar utvecklingen och därmed också ger makt på basen av annat än sanningen och verkligheten, och på basen också av en bedömning av att alla människor har lika värde.
Tack så mycket. Så här sa det Kristoffer Taxell, han var vår gäst här idag. Tack för intervjun.